Hjärtligt välkomna till detta avsnitt 68 av Inte rasist men podcast. Podden som kikar närmare på Sverigedemokraterna och den tid vi lever i. Dagens dirigenter i sedvanlig ordning är Kristoffer Gummesson.
Det är jag.
Och Magnus S. Bengtsson, det är jag. Kristoffer Gummesson, hur mås det där borta hos dig?
Mycket bra, som vanligt. Inga skandaler eller liknande här borta i Dublin.
Just det. Jag tänkte att vi kan meddela för alla nya lyssnare att Kristoffer Gummesson den här säsongen och nästa säsong förmodligen av den här podcasten kommer att befinna sig på utomsvensklig mark.
Just det. Som sagt, på Irland, närmare bestämt i Dublin. Men snart så ska jag faktiskt åka till Vietnam. Det ska bli jävligt skönt.
Jaha.
Ska vi ligga på någon solstol och känna mig som en kolonialherre. Sippa drinkar och sola.
Det lät inte särskilt ödmjukt kanske.
Lät inte så sympatiskt, nej.
Nej.
Men jag är i alla fall medveten om det absurda i situationen.
Att åka till Vietnam?
Nej, ja, men just den västerländska turismkulturen i den delen av Asien.
Ja, just det. Vietnam, är det idag en demokrati? Det är det, va?
Det hade väl varit bra om jag bemödat mig med att kolla upp det innan jag åker dit och solar och badar.
You don't give a shit, är det så?
Så på Wikipedia att det formellt heter den socialistiska republiken Vietnam.
Det är, nu är det ju lite så att det säger ju inte så mycket om ett land.
Nej, men det står det också statsskick, marxist-leninistiskt enpartistat. Det ska bli härligt, då känner jag mig som hemma.
Jag tror inte att det är definitionen av en demokrati. Att
nej,
ha en marxistisk enpartistat.
Tycks inte så.
Men vad vet jag? Jag är enbart statsvetare.
Presidenten Tran Dai Quang är uppenbarligen väldigt populär då han valdes i 2016 års val med 91,5% av nationalförsamlingens röster.
Ja, det är ändå ett bra valresultat.
Ja, det är ju nästan bättre än Sverigedemokraterna här.
Jag har alltid fascinerats över det där hur då eventuellt, ska jag säga, icke-demokratier, när de har val, att när man lägger den där procentsatsen som man går ut med till befolkningen i efterhand då, när man ser valresultatet, för alltså Nordkorea till exempel brukar ha ett väldigt högt valdeltagande på, jag tror det är 100% eller någonting, och ett 100% stöd.
Ja.
Nu är jag inte helt säker på den siffran, men jag undrar, de som är lite så här, ja, vi får inte göra det här för övertydligt och lägger sig på 97.
Det där har också alltid fascinerat mig. Gällde väl också Nordkoreas diktator, den förre diktatorn Kim Jong-il, som påstods ha gått en golfrunda på 19 slag, så vitt jag minns. Alltså holding one på alla hål utom ett.
Alltså det är ju en fördel att då styra ett land där det inte råder yttrande- och pressfrihet. För då är det ingen som kan syna det, förstår du, Kristoffer?
Nej, just det. Det är helt riktigt.
Nu, vi kanske ska lämna det här raljerandet kring diktaturer.
Du tror inte de kan ta det?
Nej, jag tänker...
Vår sylvassa kritiker. Sylvas satir runt mot Nordkorea.
Vi kanske ska inleda med det. Jag vill inleda med det och säga det. Om ni tycker om det ni har hört än så länge i den här podcasten, så får ni väldigt gärna gå in och rösta på den här podcasten i stora svenska podcastpriset Daytona. Mm. Det kan ni göra. Ska ni rösta på oss där?
Ja, som precis. Årets... Kan ni uppmuntra oss att fortsätta ta oss an diktaturer och andra orättvisor runt om i världen?
I kategorin nyheter och politik.
Just det.
Och det vill jag väl ändå hävda att vi har varit inne på här. Möjligen inte nyhet.
Det får man då säga.
Men ändå politik.
Ja, det kan man konstatera.
Det jag tänker att här i Sverige i alla fall så har det varit en ganska omtumlande höst. I alla fall om man följer Sverigedemokraterna. Det kanske har varit...
brukar vara så.
Ja.
Vad det gäller alla årstider i stort sett.
Det kanske har varit så även på andra sidan pölen. Där du befinner dig.
Nej, man pratar inte jättemycket om Sverigedemokraterna här.
Det är så.
Däremot så följer folk... har folk följt Donald Trump och hans framgångar med stort intresse här bort.
Okej, där saxar du in det.
Nej då, men jag bara menar på att man har uppmärksammat den politiska utvecklingen runt om i västvärlden även här, men just Sverigedemokraterna är väl inte det mest aktuella. Däremot så har det varit mycket om både det österrikiska valet och den italienska folkomröstningen som var förra veckan.
Ja, just det. I Österrike så, vad jag förstod, så vann inte den här högerpopulisten.
Då förstod du rätt. Med överraskande stor marginal så vann det gröna partiets företrädare. Det var ju helt och hållet jämnt inför i opinionsundersökningarna, och dessutom det har ju varit flera försök att hålla det här valet tidigare, och då har det också varit väldigt jämnt. Men det, jag tror det var fjärde gången de röstade.
Är det så att Gall vann på tandskalan här?
Japp.
Ja.
Så är det.
Vi behöver inte definiera det där närmare.
Nej.
Googla för fan.
Googla eller lyssna på tidigare avsnitt kanske.
Det kan man också göra. I förra avsnittet så pratade vi lite om det här med gall. Tann, i vilket fall, det har varit en väldigt omtumlande höst här i Sverige, som sagt, vad gäller Sverigedemokraterna framförallt. Några exempel, Anna Hagvall kom ut som antisemit och blev senare kickad av partiet.
Just det.
Även Oskar Sjöstedt var ju in och nassa på de här eventuellt antisemitiska yttringarna i och med den här inspelningen där han skämtar om nazister som sparkar på får och kallar dem judar.
Ja,
döda får. Sen hade vi även Jörgen Fågelklo som kopplades samman med ett väldigt suspekt flashback-konto som spred grov rasism och nazism.
Mm.
Det kanske du minns.
Ja, för all del.
Sen hade vi ju även samma man som kom ut som ärkeröv tillsammans med Kent Ekeroth och Linus Bylund då de spred en bild på en 15-årig pojke i sociala medier och hävdade att denne pojke var en lögnaktigt ensamkommande flyktingbarn. I alla fall insinuerade denna sak.
Det är så himla mycket, så det är nästan som att alltså, de här nyhetscyklerna blir kortare och kortare. Man glömmer av saker väldigt fort.
Mm. Nämnde Kent Ekeroth blir ju även uppmärksammad då han gav en krogbesökare en hurring i ansiktet.
Ja, det var nästan min favoritstory.
Numera misstänkt för misshandel.
Och ja, och kommer väl sannolikt att fällas, så vitt jag kan förstå, utav hur fort, eller hur förundersökningen har fortskridit. Alltså det finns ju uppenbarligen massa vittnen, men inte bara det utan även en videoupptagning på när Kent Ekeroth slår till den här killen.
Så är det. Kär Kent ligger i någon form av knipa, kan man lugnt säga.
Ja, men han brukar slingra sig ur det där, vet du, åtminstone i förhållande till sina uppdrag för Sverigedemokraterna.
Så är det. Nu har jag inte nämnt några lokalföreträdare här, men jag tänkte att vi håller oss kvar i toppskiktet.
Det är lika bra.
Och avslutar med att Martin Kinnunen häromdagen dömdes för bokföringsbrott.
Ja, precis. Det gjorde han.
Du fick en väldigt bra ingång här, kände jag, för att du ska prata om det här.
Ja, det ska jag faktiskt. Ska jag ta vid, kanske?
Ja, det var hela poängen.
Det har ju varit något av en följetong, inte minst i den här podcasten. Men nu är alltså domstolsprocessen mot Martin Kinnunen slutligen över, får vi hoppas. Det går rykten om att domen kommer att överklagas till Högsta domstolen. Vi får väl se hur det blir med den saken. Det är i alla fall en process som vi på JRM och inte minst då i den här podcasten har följt med stort intresse och återkommer till gång på gång. Så att jag ska försöka prata om det här utan att bli för tjatig.
Jag måste bara berömma dig här inledningsvis. Jag lyssnade tillbaka på ett av våra tidigare poddar som hette just Kinnunen-rättegången, tror jag. Där du förespår den här utgången i den här domen.
Ja, har du inte lärt dig att jag är den här podcastens Nostradamus?
Nej, men jag var lite smått imponerad för att du lyckades pricka helt rätt hur utfallet skulle bli och vad man skulle använda för typ av bevis mot Martin Kinnunen.
Ja, tack ska du ha. Det var gulligt av dig.
Mm. Det här var bara ett försök att sälja in lite tidigare podcast.
Jaha, ja.
Och ge oss legitimitet.
Varje gång som du ger mig beröm så visar det sig
det
så
finns
småningom
en
bara vara ett slags marknadsföringsknep från din sida.
Yeah.
Jag tänker mig att du tittar på mig och så ser du ett dollartecken ungefär som det brukar vara i Kalle Anka när, ja, du förstår vad jag menar.
Jag låter det vara osagt.
Men vi kanske ska berätta vad den här domen blev då, som jag så väl hade förutspått uppenbarligen.
Mm.
Det slutade med att Martti Kinnunen dömdes för bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter till ett värde av 84 000 kronor. Det så kallade straffvärdet motsvarar dock i själva verket 3 månaders fängelse, men eftersom att det i Sverige råder en presumption mot att tilldöma fängelsestraff så slipper Kinnunen skaka galler.
Vad innebär det här på ren svenska?
Att det är en presumption mot att tilldöma fängelsestraff?
Mm.
Det innebär att domstolen kan använda sig av olika, så att säga, påföljder. Alltså, det skulle till exempel kunna vara fängelse, men man har ju också möjlighet att utdöma villkorlig dom eller samhällstjänst och så vidare.
Mm.
I Sverige så har man en presumption mot att tilldöma fängelsestraff. Alltså, man vill inte döma ut fängelsestraff om det inte finns andra omständigheter som pekar på att man bör det. Då kommer man fram till att straffvärdet är 3 månaders fängelse, men eftersom att den här killen har ett ordnat liv och är ingen återfallsförbrytare så till det med villkorlig dom istället.
Okay. Mm.
Det är så normalt sett att när man kommer upp till ett straffvärde över 12 månader, då blir påföljden fängelse i regel. Men på grund av den här presumtionen mot fängelse så klipper alltså Kinnunen en fängelsestraff. Det innebär att han ska vara glad att hans eget parti inte är i position att sätta ramarna för justitiepolitiken. För som du känner till så har ju Sverigedemokraterna i sin rättspolitik inte en lika förlåtande syn på förbrytare.
Nej, just det. Men det har vi också pratat om tidigare, så att vi kan väl hänvisa tillbaka.
Ja, precis. Det finns mycket att lyssna på genom den här podcastens historia.
Mm, så det är bara att bunkra upp i helgen och binge-lyssna, som det heter. På det ganska.
Men vem? Ja, precis. För den som inte har något bättre för sig. Vem är då Martti Kinnunen? Det ska jag berätta för er, kära lyssnare. Ja, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och även partiets för detta partisekreterare. Han har också varit partiets ungdomsförbundsordförande mellan 2005 och 2007. Den här killen har alltså varit med på hela partiets resa från marginaliserat till ett av landets allra största partier och tillhör den innersta kärnan av Sverigedemokraternas högsta ledning.
Mm.
Och vad är det då han har dömts för? Det är fråga nummer 2. På ytan är det egentligen inte så spännande. Det är vad som döljer sig på djupet av den här affären som vi har intresserat oss mest för tidigare åtminstone. Men vi kan väl börja med att gå igenom vad den här domen egentligen innebär. Martti Kinnunen var år 2013 ordförande och ensam styrelseledamot för bolaget Samtid och Framtid AB. Det här bolaget hade ålagt en konsult vid namn Per Björklund att sköta bolagets redovisning. När bolaget försökte göra avdrag i deklarationen för en kostnad om 3,7 miljoner så reagerade dock Skatteverket eftersom att det inte hade bokförts någon som helst omsättning i bolaget. Och det berodde helt enkelt på att den här konsulten Per Björklund hade struntat i den löpande bokföringen. Och för detta fälldes han i tingsrätten, men Martti Kinnunen friades eftersom att man inte kunde bevisa att han känt till att bokföringen inte sköttes.
Man saknade uppsåt.
Vad sa du?
Man saknade uppsåt, eller?
Ja, precis. Jag kommer komma in lite mer på uppsåtsbedömningarna, men man kan säga att det så kallade subjektiva rekvisitet var inte uppfyllt. Alltså, han friades på grund av att han inte hade haft någon vetskap. Eller man kunde inte bevisa att han hade haft någon vetskap eller någon kännedom om att bokföringen inte sköttes, trots att han egentligen då var juridiskt ansvarig.
Okay. Mm.
Han sa i tingsrätten att han inte hade fått några signaler på att bokföringen inte sköttes. Det här visade sig dock vara en lögn, faktiskt till och med innan tingsrättsdomen kom, men eftersom att det var bevismaterial som inte hade frambringats i tingsrätten så kunde inte domstolen ta hänsyn till det. Det var ett avslöjande från Expressen som kunde visa en mejlkonversation mellan Kinnunen och en person vid namn Lars B. Andersson, som på den tiden var ekonomichef för Sverigedemokraterna.
Okay.
Och han hade vid inte mindre än 4 tillfällen larmat Kinnunen om att bokföringen inte sköttes, och de hade haft en ganska intensiv mejlkontakt om saken. Kinnunen ljög alltså tingsrätten rakt upp i ansiktet. Det nya bevismaterialet innebar att Kinnunen med största sannolikhet skulle dömas för bokföringsbrott i hovrätten. Det innebär dock inte att processen i hovrätten bara var en transportsträcka. Den avgörande frågan som domstolen skulle pröva hade kunnat få enorma konsekvenser för Martin Kinnunen, inte minst personligen. Och i den delen så gick han faktiskt segrande i hovrättsförhandlingen även om han fälldes för bokföringsbrott.
Och vad var det då?
Jo, frågan var om Kinnunen skulle dömas för att ha begått det här brottet uppsåtligt eller av oaktsamhet. Mm. Och det är en fråga som i sådana här fall blir föremål för en ganska komplicerad och abstrakt juridisk bedömning som vi inte behöver gå in på allt för noggrant. Men man kan kort säga att det avgörande är om Kinnunen kan ha visat ha agerat med likgiltighet inför följden, alltså att bokföringen inte har skötts korrekt, eller risken att bokföringen inte sköttes korrekt. Har han varit likgiltig inför följden så har han agerat uppsåtligt. Har han bara varit likgiltig inför risken så har han agerat oaktsamt. Du hör hur det kan vara ganska abstrakt i domstolar ibland.
Ja, okej. Okay. Mm.
Man kom i alla fall fram till att det inte gick att visa att Kinnunen har agerat uppsåtligen, utan han dömdes då för sin oaktsamhet. Alltså, han kände till risken att bokföringen inte sköttes korrekt, och den risken hade han varit likgiltig inför.
Men han kände inte till följden av att vad det innebär att han inte har skötts korrekt, eller?
Nej, men hans personliga inställning inför följden var inte likgiltighet, eller det gick inte att visa. Det här blir nästan för abstrakt för att gå in på.
Men okej, okay, men om jag ska tolka det här då, om det var så att Martin Kinnunen var medveten om följden, så hade det varit medvetet, så att säga.
Ah, ja, så är det. Men nu var han bara medveten om risken så vitt man att bokföringen inte sköttes korrekt, så vitt man kunde visa.
Men om det hade varit så att han var medveten om följden, så innebär det att han aktivt hade begått ett bokföringsbrott.
Han har begått ett bokföringsbrott.
Ja, men han hade aktivt begått ett grövre brott, så att säga.
Ja, precis. Det är det som är den stora skillnaden här. Eftersom att han döms för sin oaktsamhet så döms han till bokföringsbrott. Och normalgraden, hade han dömts för uppsåtligt brott så hade han dömts för bokföringsbrott av det grövre slaget.
Okej. Okay. Mm.
Det här är ett resonemang som för hans del framstår som generöst, alltså för Kinnunens del framstår som generöst. Och det är inte mina ord, utan det är professor Mårten Schultz som skriver så i sin kolumn i Svenska Dagbladet. Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet.
Jag läste faktiskt den idag.
Ja, men vad lämpligt.
Ja.
Det är en generositet som får monumentala konsekvenser för Martin Kinnunen. Eftersom att det kan ha inneburit att han för det första slipper fängelsestraff. För även om det råder en presumption, som jag sa förut, mot att döma någon till fängelse, så är uppsåtligt bokföringsbrott av en sån art att det i många fall finns anledning att döma till fängelse. Något som högsta domstolen har slagit fast.
En sån art, det är alltså beloppet som det handlar om, eller?
Nej, utan just den här typen utav brott, bokföringsbrott, brukar man säga att det är av en sån art att det finns skäl att döma till fängelse, förmodligen för att det är det mest effektiva sättet att avskräcka, så att säga, från att begå den typen av handlingar. Detsamma gäller till exempel rattfylleri, brukar man kunna tilldöma fängelse i vissa fall, även fast straffvärdet inte uppgår till 12 månader.
Okay.
Det finns ett antal sådana brott, det kallas för artbrott i juridisk mening.
Är det tanken att man tänker att människor med ganska mycket kapital är de som utför den här typen av brott oftast, och att det är mer avskräckande att hamna, och mer stigmatiserande att hamna i fängelse?
Det skulle man kunna tänka sig. Jag har inte läst just det prejudikatet, men det är ett högsta domstolsfall i alla fall, eller ett flertal högsta domstolsfall där man har beslutat att man ska kategorisera bokföringsbrott som ett artbrott.
Okej. Okay.
Men det kan man tänka sig. Jag vet faktiskt inte.
Vild spekulation från min sida.
Ja. Det gäller dock inte vid bokföringsbrott som begås av oaktsamhet. Alltså bokföringsbrott av normalgraden. I så fall, om man hade kunnat döma Kinnunen till grovt bokföringsbrott och till fängelse, så hade han också kunnat entledigas från sitt riksdagsuppdrag. Vilket de har möjlighet att göra om en riksdagsledamot till följd av ett brott anses uppenbart olämplig för uppdraget. Det här känner du till, du som har läst Mårten Schultz eminenta kolumn i Svenska Dagbladet.
Mm. Ja, han skrev om det. Just att jag ska inte gå händelserna i förväg här, antar jag. Vad han kommer fram till, tänker jag.
Vad han kom fram till?
Ja, Mårten Schultz alltså.
Ja, han tyckte väl att det var rimligt att de inte hade entledigat han från uppdraget i det här valet.
Ja, jag trodde att du skulle komma fram till något där, men okej. Okay. Mm.
Ja, nej, men det har jag förstås helt rätt i, men följderna hade kunnat blivit annorlunda, menar jag, utifall han hade dömts för uppsåtligt bokföringsbrott och därför också grovt och därför också möjligen till fängelse.
Är det så att Morten Schultz konstaterar någonstans här att det är inte så att den här politikern försöker smussla med saker aktivt, utan snarare att han eventuellt är en idiot och människor har rätt att rösta på idioter?
Nej, jag tror att det han menar är att det inte är ett brott som är så pass allvarligt att det finns att det når upp till kraven som gäller för att äntligen riksdagsledamot. Och då så hänvisar han ju till principiella resonemang om att det ska vara svårt för en domstol att äntligen riksdagsledamot på grund av demokratiska principer. Alltså han är ju tillsatt utav folket trots allt.
Ja, men exakt. Men alltså det jag menar är att den där principen går ut på att om du har en politiker som smusslar med pengar och aktivt begår brott, så är det kanske bra om väljarna, att man kan avsätta den, för att väljarna vill förmodligen inte ha den personen.
Men, jo, men det kan man också tänka sig. Det blir ju mer allvarligt helt enkelt.
Ja, och den andra är väl bara att det är en inkompetent person.
Ja, precis.
Med dåligt omdöme.
Ja, om man har rätt att ha inkompetenta företrädare. Det har ju Sverigedemokraternas väljare visat med all önskvärd tydlighet.
Det var exakt det jag tänkte säga. Men jag avstår.
Men det har i alla fall hänt förut att domstolen har entledigat, som man så vackert säger. Alltså sparkat helt enkelt en riksdagsledamot från sin plats. Det skedde till exempel 1997, och då var det för att en ledamot dömdes för grovt bedrägeri. Mm. Alltså ett liknande brott som grovt bokföringsbrott.
Har du tagit reda på vem det var?
Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har ett namn i huvudet, men jag vill inte säga det utifall det är fel. Jag tänker bara på ett gammalt moderatsvin som jag tänker mig skulle kunna ha gjort det.
Väldigt hårda ord.
Ja, men jag menar inte att moderater i regel är svin. Just den här råkade vara moderat och ett svin.
Ja, okay.
Men det kanske inte var han, så jag ska inte säga det.
Vill spekulation från vår sida.
Ja, det går säkert att googla fram på något sätt. Jag är lite osäker på vilka sökord man ska slå in. Grovt bedrägeri riksdagsledamot mot 97 kanske.
Moderatsvin grovt riksdagsledamot.
Ja, gör det kära lyssnare.
Vi ber om ursäkt till alla våra moderata lyssnare där ute.
Ja, men de flesta av er är alldeles underbara. Men det finns svin i alla partier.
Är du säker på att de flesta som lyssnar är helt underbara?
De flesta moderater i regel är underbara människor.
Okej, men eventuellt inte de moderater som lyssnar.
Nej, det vet jag ingenting om. Nej. Faktiskt. Det här är i alla fall konsekvenser som Kinnunen slipper. Tack vare en generös bedömning från hovrätten i uppsåtsfrågan. Så med tanke på förutsättningarna innan förhandlingen i hovrätten, så får man anse att han kom ganska billigt undan. Dagsböterna som han tilldömdes har han för övrigt på sätt och vis redan fått betalt för sig av partiet, eftersom att han det senaste året har extra knäckt som ledamot i Riksbanksfullmäktige. Har du läst om det här?
Nej.
Det var Expressen som skrev om det igår. För detta har han fått 200 000 kronor extra utöver sitt riksdagsarvode. And here's the kicker. Han har bara deltagit på ett enda möte under det här året, något som Expressen avslöjade som sagt.
En bra timlön då.
Vad sa du?
En bra timlön då.
Ja, säg att det här mötet tog 2 timmar, högt räknat.
Ja, det är 100 000
en timlön på 100 000 spänn.
Men då får man ju ändå räkna med att det går lite skatt på det där också. Alltså.
Ja. Som man brukar säga, Maggan Andersson tar resten. Men han ska sedan i alla fall ha tagit en timeout från det här uppdraget med hänvisning till just ekobrottsanklagelserna mot honom. Alltså en timeout från själva arbetet. Lönen har han glatt kvitterat ut ändå. Allt är som vanligt i korruptionens förlovade land, får man anta. Så att man kan säga att han faktiskt går plus på den här domen. Han betalar 84 000 i dagsböter, men han har ju fått 200 000 kronor för att göra ingenting i den svenska riksbanksfullmäktige.
Är ändå lönsamt att vara med i Sverigedemokraterna?
Ja, framförallt så är det lönsamt att vara polare med Jimmy Åkesson. Jag känner att jag har satt mig, genom att medverka i den här podcasten, satt mig i en ganska dålig position där.
Det är sant.
Men vi gick ju in och bjudade på en middag med Jimmy Åkesson. Det hade ju varit en öppning, om vi hade vunnit den budgivningen så hade det varit en öppning för att kunna komma in i hans bekantskapskrets och få de här hundratusentals kronorna bara kastade på sig, som det verkar.
Ja, alltså vissa tror ju att vi liksom ville ha den här middagen för att ställa kritiska frågor till Jimmy också.
Nej. Vi vill bara bli polare med honom så vi också kan få ta del av det här pengaregnet.
Men det ska ju också tilläggas, alltså vi gick ju in med den här podcasten för 2 år sedan med vetskapen om att vi i framtiden inte kommer kunna gå in i Sverigedemokraterna. Och det var ju någonting vi helt enkelt fick ta.
Ja, men då hade inte alltså den här enorma ekonomiska fördelarna som det verkar vara att vara i Jimmy Åkessons närmaste krets hade inte riktigt uppmärksammats.
Nej, exakt. Och det måste man ju ha i betänkande när man ser tillbaka på det val vi gjorde. Vi tyckte ju att det var värt att gå in i den här podcasten även fast vi hade förlorat en position i Sverigedemokraterna.
Mm, precis. I alla fall, det är på sin plats kanske att påpeka att den här härvan i första hand inte handlar om oegentligheter i bokföringen. Skulle jag vilja påstå i alla fall. Det sätter snarare fingret på hur Sverigedemokraterna förhåller sig till sin egen nolltolerans.
Mm-hmm.
Oj, vad förvånad du lät.
Det lät spännande.
Ja, du vet ju vad jag ska prata om.
Det
är ju som jag gör ibland och börjar spela teater för effekt.
Nej, men vadå? Nolltoleransen går ju ut på att de inte tillåter några rasistiska utspel i sitt parti.
Ja, just det. Så är det.
Vilken nolltolerans tänkte du på? Inte, alltså jag tror inte de har nolltolerans mot korruption.
Nej då, men den sätter faktiskt även fingret på hur man förhåller sig till sin nolltolerans i förhållande till rasism.
Okay. Mm.
För de två fakturorna som är föremålet för det här åtalet, en på cirka 800 000 kronor och en på 3,7 miljoner kronor.
Mm.
Det gäller köp för konsulttjänster som egentligen inte har varit något annat än kompensation för medarbetare som har tvingats uteslutas på grund av rasistskandaler. Den mindre utav fakturorna avser en konsulttjänst för Per Björklund, alltså den här gränslöst inkompetenta ekonomen som uteslöts för att rasistiskt ha attackerat en kollega under en fest. Och den större fakturan gick till Erik Almqvist som uteslöts för sin inblandning i järnrörsskandalen.
Just. Det
här var den som kanske uppträdde mest olämpligt på Kent Ekeroths filmer. Han tog då emot pengar som någon slags luddig mediekonsult. Vilket resulterade i att man hafsade ihop en blogg som kan kallas för en nättidning vid namn Samtiden när Skatteverket började luska i saken.
Just det. Man kan gå tillbaka och lyssna på våra avsnitt, eller det avsnitt som heter just Världens dyraste blogg.
Ja, precis. Jag tror att det är avsnitt 40 del 2, om jag minns rätt. Och det här med att hafsa ihop den här bloggen, det var man alltså tvungen att göra. För om det hade visat sig att man hade betalat ut den summan till Erik Almqvist utan någon motprestation, då hade det varit frågan om betydligt allvarligare ekonomisk brottslighet än vad Kinnunen nu fällts för.
Mm.
Förundersökningen visar dock på att Samtiden av allt att döma var en efterhandskonstruktion. Och det här går vi, som sagt, in i mer detalj på i avsnitt 40 del 2 av den här podcasten.
Men det är ganska spännande när du säger det, för när man tittar på hur olika medier har skött den här Kinnunen-affären. Alltså just nu, det man gör är att man egentligen bara återrapporterar vad som händer i rättegångarna. Det gjorde man även i februari, några tidningar som skrev om att nu är Martin Kinnunen inställd inför rätta. Och sen så att nu är han friad och den här gången så nu fälldes han sådär. Men det går ju liksom bara i förbifarten det här med att det handlar om pengar, 800 000 som har betalats ut till Jan Björklund. till Per Björklund.
Ja.
Jag vet inte om Jan också har fått pengar, det ska jag inte sia i.
Håller Jan utanför det? Jag vet att du har lite dubier i dina känslor kring honom. Men...
Jag älskar Jan Björklund.
Ja, just det.
Ja. Men det som är intressant är liksom att man bara nämner Per Björklund i förbifarten. Men man nämner ju inte riktigt att så här, han köptes ut på grund av de här grejerna.
Nej.
Utan det står ju liksom bara att han har fått 200 000 i ett konsultuppdrag.
Nej, men precis. Det där kan man ju störa sig lite på när man har tittat närmare på förundersökningen. Eftersom att det blir så att säga ganska abstrakt och det belyses inte riktigt vad det här egentligen handlar om och varför man har hamnat i en sån knipa rent både ekonomiskt och juridiskt med de här företagen. Det har ju att göra med att man har ägnat sig åt ganska avancerade konstruktioner för att betala ut dolda avgångsvederlag till människor som har varit delaktiga i rasistiska skandaler.
Ska vi ta det snabbt? Alltså, grejen är ju det att Blåsippan AB, alltså Sverigedemokraternas eget bolag, de har ju tagit emot ett aktieägartillskott från Sverigedemokraterna.
Precis. Upplägget var helt, alltså, att belöna Almqvist för en lång och trogen tjänst och förmån om att lämna sin riksdagsplats efter då järnrörsskandalen. Och det här orkestrerades av partiledningen med Jimmy Åkesson i spetsen, eftersom att det var han som först förmådde partistyrelsen att föra över pengar till Blåsippan AB, där han själv var styrelseledamot. Blåsippan AB är helägt utav Sverigedemokraterna, och Samtid och Framtid AB är i sin tur helägt utav Blåsippan.
Just det. Och sen så slussar man pengar mellan de här tre.
Precis, då mottog man alltså pengar till Blåsippan från partiet, som i sin tur skickade vidare de här pengarna till Samtid och Framtid AB med ett ägardirektiv. Man fick alltså inte själv bestämma vad de här pengarna skulle gå till. Så att Åkesson slapp helt enkelt själv sluta den här dealen, utan det la han på Martin Kinnunen. Men Martin Kinnunen hade inget val annat än att göra den här dealen med Almqvist.
Mm.
Och den bokfördes inte korrekt, och därför så är Martin Kinnunen nu dömd för bokföringsbrott, något som han dock inte lider så mycket av, eftersom att han redan har fått sina dagsböter täckta och mer därtill utan att behöva lyfta ett jävla finger.
Det är ju det här man ska ha i åtanke när man undrar varför har Sverigedemokraterna inte kickat ut Martin Kinnunen på grund av de här grejerna.
Ja, gud det.
Jag tror att
jättebra att ha snubbar omkring sig som gärna slänger sig framför ett tåg för en skull.
Jag undrar om det är något annat svenskt parti som skulle låta en brottsling av den typen sitta kvar på sin.
Nej, person. Det har jag svårt att föreställa mig. Möjligen Ny Demokrati.
Vem tänker du på då?
Nej, jag tänker bara på att de har uttryckt sig positivt för att undvika skatt och sånt.
Jaha, ja, okej.
Okay. De är ganska marginaliserade nu för tiden. De har väl typ 400 väljare eller något.
Ja, men många bäckar små.
Ja, vi kanske inte ska sitta och alienera våra röster, eller våra lyssnare som röstar på Ny Demokrati.
Det kan ju komma tillbaka och bita oss i svansen faktiskt.
Ja, det är stor risk för det. De har hoppat på både moderater, folkpartister och nydemokratister, tänkte jag säga, i det här avsnittet.
På vilket sätt hoppade vi på folkpartister?
Jag insinuerade att du inte tyckte om Jan Björklund.
Ja, just det. Jag älskar Jan Björklund.
Ja, det är tur att du är här för att korrigera.
Fantastiskt. Men
den typen av övertramp som jag ägnar mig åt.
Jag är inget emot Jan Björklund i sig.
Nej, jag vet.
Det är mitt problem med att inte låta ironisk.
Du har jättesvårt för det. Mm. Förutom när du ska säga, när du tilltalar folk som Sverigevänner. Ja. Då har du helt glömt bort det här med ironi. Vilket också kan vara ganska förvirrande.
Nej, men det är att ironin har gått ett extra steg. Den avancerade, ja, precis, formen av ironi hoppar tillbaka på. Ja.
Ja, men det blir sån där meta-ironi. Riktigt komplicerade grejer.
Exakt.
I alla fall, vad lär vi oss av den här historien om Martin Kinnunen och bokföringsbrotten? Jag tycker att det visar på det fjärde benet utav Sverigedemokraternas nolltolerans. Sedan tidigare så känner vi till de tre andra. Alltså, om du är ett hot mot partiledningen så konstrueras ett långsökt uteslutningsärende för att bli av med dig. Det drabbade till exempel Gustav Kasselstrand och William Hane från det forna ungdomsförbundet.
Och hela ungdomsförbundet.
Ja, så småningom också hela ungdomsförbundet. Ja.
Mm.
Ben 2. Blir du ertappad med en rasistisk skandal och är obetydlig för partiet, då utesluts du. 3. Blir du ertappad med en rasistisk skandal men är viktig för partiet eller kompis med Åkesson, får du sitta kvar. Och förmodligen lite pengar kastade i ansiktet på dig också.
Mm.
Och här har vi då alltså det fjärde alternativet. Om du blir ertappad med en så grov skandal att det är politiskt ohållbart för dig att sitta kvar, trots att du är viktig för partiet och eller kompis med Åkesson, då fixar partiet det genom att medelst skumraskaffärer och fiffel smita åt dig en riklig belöning. Det var det. Veckans avsnitt av Interrasismen podcast är till ända. Tack ska du ha för den här omgången, Magnus.
Jaha, vi börjar tacka varandra.
Jag vet inte, ska jag tacka dig eller lyssnarna? Vad känns lämpligast?
Jag tror att man brukar tacka lyssnarna för att de har lyssnat.
Ja, men då så gör jag det i all ödmjukhet. Tack så mycket för att ni har lyssnat,
ja,
på den här podcasten.
Och glöm inte...
Jag vet inte, jag börjar bli så oförskämd mot lyssnarna. Jag tror jag måste sluta med det.
Ja, du har ju både suttit och bashat moderata lyssnare... även
nydemokratiska.
Nydemokratiska lyssnare, ja.
Kanske även marxist-leninistiska lyssnare.
I vilket avseende?
Ja, men när vi hånade Vietnams statsskick.
Just det, ja.
Långt tillbaka i tiden nu.
Det kanske möts med ont blod, så att säga.
Men det kanske väger upp att vi bärsade moderat. Att vi också ger oss på marxist-leninister.
Mm. Inte rasist, men podden som sparkar åt alla håll.
Podden utan vänner.
Podden med den obegripliga stavningen 2. Det som också är våran mail. podd@interrasismen.se. Med 2D.
Just det. Det kanske är läge att innan vi avslutar också uppmuntra människor att rösta på oss i det här jävla priset. som jag väljer att kalla det.
Ja. Svenska podcastpriset 2016. I kategorin nyheter och politik. Där finns vi med och där kan man gå in och rösta. En gång om dagen kan man rösta.
Vi var ju nominerade tack vare våra lyssnares hjälp.
Ja.
Och måste vi tacka så himla mycket för.
Ja, det känns ju otroligt stort att hamna tillsammans med de här andra 4 poddarna som vi faktiskt är med. Så det får man ju bocka och buga för.
Vilka är det nu? Det är Petri Dokumentär, Spår...
Valpodden, heter den så?
Valpodden?
Ja, men den som handlar om amerikanska valet.
Jag hade den jäveln.
USA-valpodden.
Men vad fan, vi är bättre än den.
Jag brukar faktiskt lyssna på den.
Jag också, men jag blir irriterad därför att jag vet mer än dem.
Jag håller med. Jag kan tycka att det är lite så här att det är lite som om jag skulle sitta och förmedla det som jag tittar på från amerikansk. Frågan är om de har samma källor som jag.
Typ Stephen Colbert.
Exakt. De sitter bara och tittar på amerikanska talkshows.
Ja.
Som inspirationskälla.
Jo, men lite så.
Jag vill även passa på att tacka Studentradion 98,9 Uppsala för att vi får använda deras studio. Och det kan ju vara värt att nämna det. Om du befinner dig i Uppsala och studerar här så kan man bli medlem i Uppsala Studentradio och så kan man komma hit och få lära sig att sända radio.
Oj!
Det kan ju vara kul.
Verkligen. Att du, vad glad jag blir att du väljer att lyfta fram den här föreningen som jag tycker så mycket om.
Mm. Det slog mig, jag var ju med i ett reportage i DN för några dagar sedan.
Oj. Och då började med humble brags.
Nej, det var inte, jag har faktiskt en ursäkt för att nämna att jag var med i DN. Och...
Ja, det är därför det blir en humble brag, annars hade det bara varit en brag.
Ja, okej. Okay. Men i vilket fall, det var en bild på mig i DNs lördagsbilaga var det då. Så det var, det var ju inte hela, alltså det var ju inte framsidan så att säga på DN, vilket var lite tråkigt.
Nej, men det är nästa steg.
Framsidan pryddes av Donald Trump istället. De tyckte uppenbarligen att det var mer relevant än att sätta min bild på framsidan.
Det kan finnas en rimlighet i den bedömningen.
Men på den här bilden så lyckades jag klämma in lite smygreklam för Studentradion för att deras logga syns på bilden väldigt tydligt.
Ja, men just det. Det var väl bra.
Mm. Jag tror att det får vara gratis reklam som de får av oss för att vi får spela in där.
Kan du inte ta hälsa alla på Studentradion från mig? Det var länge sedan jag var där nu eftersom att jag har flyttat utomlands.
Det kan du väl göra själv nu?
Nu? Ja, om de lyssnar med dig.
Ja.
Okej. Hej allihopa. Ja. Jag tänkte eftersom du hänger där på dagen.
Men alltså det är ju ganska många som är här. Ska jag gå och hälsa till alla?
Ja, det tycker jag du ska göra.
Ja, hej. Vi har inte träffats förut, men Kristoffer hälsar. Han undrar hur du mår.
Du är en sån jävla autist ibland. Jag menade bara att jag försökte bara göra en trevlig shoutout till folket på Studentradion.
Mm, jag förstod detta.
Ja.
Glöm inte heller att lyssna på oss på SoundCloud eller iTunes eller Acast eller att följa vår Facebook-sida.
Det är så där konstig uppmaning. Glöm inte att lyssna på oss. Den som hör det här lyssnar ju förmodligen redan.
Ja, men det kanske är första gången som den här stackars människan har trillat in.
Ja, just det.
I den här sändningen.
Just det. Glöm inte att lyssna på oss.
Vi pratade om det tidigare att det är nog inte så många som trillar in i ett aktivt val och trycker på iTunes.
Nej, jag skulle inte tro det.
Väldigt konstigt att man trillar in nu. Ja, precis.
Men, är det något mer vi ska gå igenom innan vi lägger på?
Nej, vi kanske borde sluta med att dra den här långa harangen.
Vilken harang?
ja men si och så, gör det här. Var er själva bara.
Jag tycker alltid, det blir så
gör
trevligt.
Gör någonting ni tycker är kul.
Jag tycker alltid det blir så trevligt i de här öppningspraten och inledningspraten, eller öppnings- och stängningspraten.
Ja, slå av den här podden. Nu.
Ja,
gör
vi
något
ju faktiskt,
roligt.
Vi är ju faktiskt, folk en möjlighet att stänga av innan vi börjar yra om.
Stäng av
allt sånt
nu.
Här.
Nu stänger du av.
Oh, vad känner jag igen det därifrån?
Jag vet inte.
Jo, jag tänkte på den här. Jag vill ha ett svar nu. Nu vill jag ha ett svar.
Jaha.
Har du inte hört den?
Nej, vilken är det?
Hon som ringer in till Nattliv i P4 eller vad fan.
Just det, jätteupprörd.
Hon får så få in dubbelprogram på radion. Fantastiskt roligt.
Vi kan säga så här då, att slå av den här podcasten nu. Och sen så kikar du över till YouTube.
Och titta på den här tanten.
Ja, och så söker du upp den här arg tant ringer till P4, nattöppet eller något sånt där.
Tror du hon röstar på SD då? Hon lät som en sån här människa som har mycket horn i sidan till...
Public service?
Ja, inte minst public service.
Det roligaste klippet någonsin för övrigt är i den eminenta radioshowen Hej domstol.
Ja, just det, en gammal klassiker.
Ja, den kan vi också tipsa om, för att den är inget hot i podcastpriset eftersom den har lagt
ner. Nej, den la väl ner för 10 år sedan.
Men det finns ett jättekul avslut i en podd där jag tror det är Jesper, vad heter han? Jesper Röndahl.
Just det, På spåret vinner.
Ja, precis. Där det avslutas med att nu går vi, nu får du gå hem. Nu ska vi gå hem. Och sen så börjar han skrika helt hysteriskt typ att nej, jag vill inte gå hem. Släpp mig. Typ.
Låter väldigt oklart.
Det var lite oklart. Det är lite kul. Han låter i alla fall som ett barn typ.
Och det är alltså det roligaste klippet någonsin.
Fantastiskt roligt är detta.
Wow.
Jag kanske ska sno det och lägga in det här på slutet.
Jag gör det.
Så kan du få dra ett avslut nu.
Ja, med det så tackar vi så mycket och önskar er välkomna tillbaka till nästa avsnitt som väl kommer om 2 veckor, cirka.
Något sånt.
Ja.
Hej då.
Ha det bra så länge.
Hej domstols poddradio.
Hej domstol är slut för idag. Är ni intresserade av att höra mer?
Nej, det är vi inte.
Nej. Okej, men om ni som lyssnar är intresserade av att höra mer...
Nej, jag vill inte höra mer. Jag tänker inte göra det, okej?
Okay? Nej. Okej, ni som lyssnar och som inte står i studion just nu, om ni är intresserade av att höra mer, gå in på vår hemsida sr.se/p3/domstol, så tror jag ni får en trevlig stund.
Ja, det tror inte jag.
Nej, du, vet du vad? Vi slutar för idag.
Ja, det gör vi.
Vad tycks om det? Så det. Kanske du kan gå hem och vila där lite.
Nej! Jag vill inte! Jag vill inte!